Fortsättning av del 2. Ljudbok i MP3 av reseminnen från astralvärlden. Dödsänglarna är också att säga andevärldens akuschörer. Akuschör. Efter franska, akosch är en äldre titel för person, i regel läkare, som tjänstgör vid förlossning. De är och andar, vilka särskilda mission det är att hjälpa de döende jordebarnen att lossa de band, varmed anden är bunden vid kroppen. Dessa höga andar står vid människornas dödsläger. De känner noga de lagar, enligt vilka anden är fjättrad vid den jordiska kroppshyddan och underlättar dödskampen genom att hjälpa anden att lösgöra sig från den materiella kroppen. De borde icke förefalla eder så som hemska väsen. De är och enlar fulla av godhet och kärlek. De är visa läkare, som i edra sista stunder livfäder de rätta styrkemedlen. Varje människa har sin dödsängel, som afhämtar henne från jorden. Självmördarnes uppvaknande i andevärlden är även av den anledning så smärtsamt och fasansfullt, att de dö utan hjälp av någon dödsängel. En självmördares ande ligger därför länge i det nya livets födsel och smärtor, innan han kommer till fullt medvetande. Dödsängeln kommer nämligen ej förrän efter den tillmätta tiden. Självmördaren har icke avvaktat denna tid och står därför rådlös och hjälplös med sin våldsamt avslitna livstråd. Det är likasom en smärtsam förtidig börd. Nå, fortidlig födsel. Anden är icke ännu mogen för den nya värld, i vilken han gör sitt inträde. Ingen väntar honom. Ingen är honom till mötes. Eländig och övergiven är han hänvisad till andras barmhärtighet. Han måste tigga om hjälp. Exempel på det utdrag här. Vad jag upplevde omedelbart efter min död. Självmörd. Har jag icke någon redig uppfattning av. Det var ett kaotiskt tumult av tankar och känslor som trotsar varje beskrivning. Jag hade hoppats att döden skulle leda till en fullständig förintelse. Men mitt hopp jäckades. Jag levde. Det kände jag. Fast i en förfärlig yrsel och under de rysligaste lidanden. Min syn var till en början omtöcknad. Det var alldeles mörkt omkring mig. Och jag förmådde lika litet reda mina tankar som urskilja något i min omgivning. Jag kände den pinande snaran omkring min hals och genomgick om och om igen kvävningens plågor. Jag ville ropa på hjälp. Men den sammansnörda strupen gav inte ett ljud. Hur länge detta helvete varade vet jag icke. Kanske var det ej så långt efter jordisk tideräkning. Men då tiden endast mätes med ändlösa kval. Då blir den till en evighet. Slutligen kom en barmhärtig varelse och tog hand om mig. Jag hörde sedan att det var en av de goda andar som gjort till sin uppgift att ta vård om de olyckliga, vilka brådstörtat in i den andra världen. Han förde mig till en anstalt där det fanns många lika olyckliga som jag. Jag vet inte om jag ska likna den vid ett sjukhus eller ett dårhus. Säkert är att där fanns lidanden av alla slag. Den 110 år gamle boken av Franhet så passar så god med denna beskrivelse. Link till nos-dk-gäng. Utgaver. Femte kapitlet. Falskhetens sfär. En inbrottstjuv. En svår förbrytare. Sedan missionär i Kina. En fallen kvinna. Sedan nunna och missionär. Begångna fel måste genom hårda öden i en följande inkarnation godgöras. Vi beträder en ny sfär. Ännu ett helvete. Beerskat av rovlyssnadens och lögnens andar. Man har svårt att finna sig till rätta i denna kaotiska värld av labyrinter och irrgångar. Och vilken oordning och orenlighet här råder. Här är högst obehagligt. Stora sumptraktar och moras sträcker sig milsvitt omkring. Man ser en grön äng. Man vill beträda den. Men sjunker ned i ett träsk. Man råkar in i en labyrint av taggiga busksnår. Varur det icke är så lätt att hitta ut. Allting i denna värld är lögnens alster. Alla blommor är och falska eller eftergjorda. Vill man plocka dem, så faller de sönder. Vattnet, som synes klart, är fullt av ormar och kräldjur. Överallt bedrägeri. Lögnens och falskhetens smuts häftar vid allting. Osannfärdighetens andar är och underligt utstyrda. I de vida veckan av deras dräkt är och alla deras lögner uppskrivna, så att de kunna läsas av en och var. Många göra krampaktiga försök att svepa om sig sin dräkt, men de fatala inskrifterna kunna icke döljas. I det odljus, som omgiver anden, är och de mycket lätt skönjbara. Straffet här består det rutt i, att ingenting kan förborgas. Tjufvar och röfvar går det på samma sätt. Bara ett stulet föremål. Även det allra minsta. Återfinnes här. Det är en underlig anblick att se alla dessa stulna föremål hopade tillsammans till. Ett ständigt beskådande av den. Som stulit dem. I själva verket ett förfärligt straff. Det ser nästan ut som en stor marknad. Här finns också stränga väktare. Som övervakar allting och upprätthåller ordningen. De utgör en polis. Vars uppmärksamhet ingenting undgår. Vi mötte på vår väg en ande. Som på jorden varit en illa beryktad inbrottstjuv. Han företedde en bedrövlig anblick. Denne man. Som förut hos människorna injagat oro och förfäran. Befann sig nu själv i den rysligaste ångest. Då han aldrig kunde bli vackert åsynen av de missgärningar han begått. Han förföljdes. Var han gick. Av små eldflammor lika som irrbloss. Under sitt jordeliv hade han åstadkommit mycket ont genom de mordbrandsanläggningar han gjort för att sedan kunna stjäla. Hjälp mig. Ropade han. Det är så eländigt med mig. Jag fortades av den eviga elden. Rädda mig. Arma ande. Svarade jag honom. Varför lider du så? Är du medveten om dina synder? Ja. Jag var en illa beryktad rövare. Skändare och mordbrännare. Ingenting var mig heligt. Hur människorna fruktade mig. Har du icke tänkt på att du borde bedja Gud om förlåtelser? Nej. Jag är ju i det eviga helvetet. Då blir först inte ett förbarmande. Du misstager dig. Gud är barmhärtig. Detta helvete är icke evigt. Om du endast ångrar dina synder och beder om förlåtelse. Bedja. Till vem? Jag är ju i helvetet. Och pastorn har sagt mig att helvetet är evigt. Och det måste han väl veta. Det förtjänar det till ingenting att ångra. Ja. Helvetet är evigt. Det fick jag ju redan lära mig i katechesen. Här är emellertid en mängd av andar. Om Gud icke avskaffar helvetestraffets evighet. Så blir här överbefolkad. Och vi bliva flera än de goda andarna. Om det bara inte vore så förfärligt här. Om man bara sluppat ständigt hava för ögonen alla sina missgärningar. Ja. Jag ser ständigt offren för mina brott. De står framför mig och anklagar mig. Om man bara kunde nedtysta samvetet. Det är den värsta pinan. Arma ande. Hör mig. Jag försäkrar dig. Att din pina kan lindras genom en enda tår av uppriktig ånger. Jag säger dig. Att Gud är alla botfärdiga synderes barmhärtige fader och att ingen av hans skapade varelser blir evigt fördömd. Ju längre du förblir obotfärdig, desto längre vara dina kval. Därför omvänd dig, bed. Varifrån får du dessa ord? Så talade nu ingen till mig. Alltid hette det. Du är evigt fördömd. Säg mig. Du barmhärtiga själ. Gifves det verkligen en förlåtelse? Är jag icke för evigt fördömd? Kunna mina synder utplånas? Kan jag få godgöra vad jag brutit? Kan jag bliva förlossad från denna evighet av jämmer? Jag och många tusen med mig var ju härkvalda och pinade av våra synder. Vi tänka icke på någon bot. Ty vi tror att helvetet varar evigt. Bed. Bed. Säger du. Tala ännu en gång till mig. Du kan lita på mina ord. Käre broder. Ja. Gud är en barmhärtig fader. Kristus kommer för alla arma synderes räddning. Således även för din. Långvarigheten av dina kval beror av dina synders tal och uppriktigheten av din ånger. Gör bot. Anropa Gud. Han hör dig. Det ordet. Han hör dig. Gör mig redan god. Ja. Jag vill bedja. Jag vill ångra. Jag vill med glädje bära vad straff som helst. Om blott Gud förlåter mig. Haf tack. Du goda ande för denna första ljusning i en lång och mörk natt. På detta sätt tröstade jag många olyckliga. Asterisk, asterisk, asterisk de andar. Vilka här håller vakt. Är ofta sådana. Som förut tillhört de olyckliga i denna sfär. Men nu omvänt har bättrat sig. En av dem hörde jag förmana och trösta en förtvivlad stackar med ungefär följande ord. Käre broder. Fatta mod. Det gifves en omvändelse. En bättring. I mitt näst sista jordeliv var jag också en otrogen och en svår syndare. Jag ansåg döden liktydig med förintelse. Varför? Emedan hela mitt liv var en sådan väfnad av lögn och falskhet. Att blotta tanken på ett fortlevande efter döden var mig en pina. Då kom döden. Men den medförde icke förintelse. Den brakte mig istället ett nytt liv, men vilket liv? Jag var förtvivlad över att jag levde, och nu visste jag att jag aldrig kunde förintas. Det är något förfärligt att ha ett liv av lögn bakom sig. Där stod jag nu, och sanningen stod klar och omutlig framför mig. Det var så att man kunde råka i raseri däröver. Jag skrek och slog omkring mig. Jag hoppades ännu att förintelsen skulle komma, men den kom icke. Istället blev minnet allt skarpare. Det var rysliga kval. Äntligen greps min själ av ånger. Jag bad Gud att han hellre skulle låta mig genomgå ett jordelivs alla smärtor än att såder i andevärlden ställa för mina ögon en spegelbild av mitt förfelade jordelivs alla bedrägerier. Jag omfattade med tacksamhet möjligheten att genom en återfödelse till jorden göra bot för mina synder. Med hänförelsen hos en neofyt, som är beredd att dö för sanningen, mottog jag mitt botgöringsliv på jorden. Jag dog också för sanningen, såsom missionär i Kina. Jag dog med korset i hand och med Guds namn på mina läppar i en massaker, i vilken kineserna bragte många kristna om livet. Saliga död, och ännu saligare uppvaknande i de lyckligas värld. Här fortsätter jag nu min missionerande verksamhet. Knappast hade den ande slutat sin berättelse, förlän en kvinnlig ande trädde inom åhörarnes krets och sa: mitt liv och mina öden hava en stor likhet med den andes, som nyss talade. Vet ni vad det vill säga att föra ett liv i sinnlighet, i lögn, att kvävas i synd, att nedsjunka i laster, att mera vara djur än människa, att vara som ett utskum bland människor? En sådan förlorad varelse har jag en gång varit. Mina föräldrar lades av sorg över mig i gräven, men jag bara skrattade deråt. En ryslig död i en fruktansvärd sjukdom under armod och övergivenhet. Ser du slutet på detta liv av lögn och bedrägeri? Hur vaknar nu en sådan ande efter döden? Han vaknar icke på mycket länge. Försänkt till slöhet är han ännu bunden vid jorden. Han känner fysiska smärtor, hunger, sköld och törst. De laster, åt vilka han en gång gav fritt lopp, kvälja honom nu. Han tigger om bröd, om vatten, om kläder att skyla sin nakenhet. En sådan ande är hänvisad till andras barmhärtighet. Även jag fick som så många andra läska min tunga med en dryck, som räcktes mig av förbarmande kärlek. Långsamt lärde jag mig begripa hur djupt jag var sjunken. Jag blev anvisad den svåra väg jag för min upprättelse hade att vandra. I synd blev jag återfödd till jorden. Jag bars till hittebarnhuset.de och jag småningom växte upp. Blev jag rädd för världen. Jag ville inte ut i den. Jag blev nunna och så som sådan skickades jag till Kina, där jag inom kort led martyrdöden. Nu tackar jag min bödel, som på ett så grymt sätt brakte mig om livet. Med mod, ja med glädje gick jag till döden. Där, förstår ni, de botgörande andarna, som på jorden underkastas dessa smärtsamma dödssätt, vilka äro de ett medel till salighet, så får det onda sig själv ovetande tjäna det goda. Jag påminner mig från mitt jordeliv en ung man av adlig familj, som hade en mani att stjäla. De lärda kallade det för kleptomani. Bland vanligt folk kallas det för tyveri. Denne unge man stal vad han kom över. Klockor, silverskedar, överrockar. Föräldrarnas föreställningar verkade ingenting. För att icke bringa skam över dem, skickades han till Amerika. Varst han dog i stort elände. Efter hans död bad jag honom förklara hur han, ett barn av förmögna adliga föräldrar, och som erhållit en vårdad uppfostran och aldrig behövt sakna något, dock kunde vara en så oförbättlig tjuv. Han skrev genom samma medium som jag nu begagnar: döm mig icke så strängt. Om du visste vilken rövare och förbrytare jag i ett tidigare jordeliv varit, skulle du finna att jag nu gjort ett stort framsteg mot det goda. På samma sätt yttrade sig en ande, som i sitt jordeliv varit en oförbättelig slösare, även som en, som varit en fullkomlig odugling. Båda sa de: våren är så stränga. Gud är mycket mildare än människorna. Om vi visste en, vilka förskräckliga människor vi varit i våra tidigare jordeliv, skulle ni inse att vi nu bättrat oss. I sanning, vi får ej döma svåra förbrytare och syndare efter vår kortsynta måttstock. De hava, trots sina laster och brott, genom sitt nya jordeliv dock gått ett steg framåt mot det bättre. Om vi kände deras föregående historia, Så skulle ni vara milda och rättvisa så som Gud är det. Vilken vet allt. De kunna icke på en gång stryka av sig sina onda böjelser, sina syndiga begär. Ofta är och flera svåra jordeliv här för erforderliga. Steg för steg går bättringen framåt. De svåra olycksfall och hårda slag av ödet, som träffar människorna, låta på detta sätt förklara sig. De är och säkerligen i de flesta fallen botgöring för tidigare förbrytelser. Någon förlorar till exempel i ett slag hela sin förmögenhet. Varför? Emedan han i sitt föregående jordeliv bestal sin myndling på allt vad den ägde. En moder förlorar på en gång alla sina tre barn. Varför? Emedan hon i sitt näst föregående jordeliv såsom föreståndarinna för en pension genom sin försumlighet var skuld till att flera av hennes pensionärer dog av en förgiftning. Hon måste nu genomgå samma smärta som föräldrarna till dessa barn måste lida på grund av hennes underlåtenhet. Genom de många och olikartade meddelanden jag redan under jordelivet erhöll från andevärlden, genom studiet av människosöden och slutligen genom mina egna forskningar i andevärlden har jag övertygat mig om sanningen av den lagen att begångna fel måste genom återfödelse i köttet godgöras. Jag har lärt mig att icke döma hård, än mindre fördöma någon. Fel och onda böjelser som vidlåda människorna, likasom även olycksfall som drabbar dem, visa tillbaka på tidigare skeden av råhet och barbari. Även svagsinthet och fixa idéer härröra ofta från slumrande hågkomster från tidigare jordeliv. Du hårt prövade, skyll icke på Gud. Vilken olycka än må träffa dig, är det en botgöring. Du lider rättvist. Knota ej. Efter döden ska allt bliva klart. Gud alena är rättvis. Han vet allt. Människors domar är och fulla av misstag. Det måste på denna jorden finnas fattiga och rika, olyckliga och förnöjda, sjuka och friska, laster och dygder, tårar och leenden. Emedan denna värld är en återfödelsens och en botgöringens värld, de andar som hit födas är underkastade denna lag. Sjätte kapitlet. Anarkisternas sfär. Fridsandarne förhånas. De motsträffiga och obotfärdiga går genom en död i andvärlden till en tvungen inkarnation, vanligen förbunden med idiotism eller vanskaplighet. Vi inträder nu i en sfär då de otyglade omstörtningsbegären rasa. Här är den dystra hemvisten för anarkister, nihilister och kommunister, en i hög grad obehagligt trakt. Här rasar en verklig orkan, och dock är luften tung och tryckande. Inte träd, ingen blomma, ingen fågel förlänar något behag åt denna öde, bergiga natur. De väsen som här dväljas går varandra förbi utan att se varandra. De är och blinda. Jag närmade mig en sådan gestalt. Det var en man. Han ropade: de har avrättat mig, mördat mig, men jag lever och jag ska hämnas. Ned med allt vad kungar heter. Småningom samlades flera andar omkring honom. Alla var och de blinda. De rådslog med varandra hur de skulle kunna anstifta uppror och revolution på jorden. De ville uppvigla arbetarna till att anställa ett blodbad på alla högt uppsatta i samhället. Blodtörst och hämndlystnad stod och att läsa i deras vilda drag. De vore fruktansvärda att skåda. Deras vilda skrän överröstade orkanens rytande. Då hörde vi plötsligt ett susande i luften och enla stämmor som sjöng: frid, frid, Gud är kärleken. Det var fridsandar som drog igenom denna värld för att begiffa sig ned till jorden. Revolutionärerna tystnade för ett ögonblick. Det var som hade deras ögon återöppnats. De kunde ej undgå att förnimma fridsandarna och lyssna till deras hymn. Löjliga halleluja sällskap, ropade slutligen deras anförare. Det finns ingen Gud. Funnes det någon, så skulle han förgöra oss. Ty vi hatar honom. Du hatar Gud, men förnekar hans tillvaro, sa jag till anföraren. Där ute ligger ju en motsägelse. Hur kan man hata vad som icke finnes till? Jag hatar all makt, sa han. Och dock fikar du själv efter att bliva en maktägare, en anförare, en folkledare. Vet att endast kärlek kan lyckliggöra en varelse. Med hat och hämnd uträttar du ingenting. Ha, ha, skrattade han rått. Då var det väl kärleken som på jorden brakte mig i galgen. Och religionen sedan. Ned med alla svartrockar och alla auktoritet. Så rasade andarna om varandra. De vore nu återblinda. Hur skola dessa någonsin kunna omvändas? Frågade jag Betty. Gud är kärleksfull och långmodig, svarade hon. Här är och dessa stackare fjättrade genom sin blindhet och genom följderna av sina förbrytelser. Väl spränga de ofta sina fjättrar och störta sig ned på jorden såsom människors frästare. Dock har allting sina gränser. Sin lagbundna tid. Obotfärdighet. No. Aiko vill angres nedsträck Aiko se egenskyld snedsträck ansvar. Medför dubbelt livande och hårdare straff. Se bara på dessa stackars krymplingar. Som födas till jorden. Dessa blinda och dövsumma. Barn utan händer och utan fötter. Idioter och människor med de gräsligaste sjukdomar. Detta är ingenting annat än de straff. Som obotfärdiga andar ådraga sig. Vi gingo vidare i den steniga och sterila trakten och närmar oss slutligen till ett slagfält. Här kämpade andar mot varandra i den vildaste förbittring. Vapnen slamrade. Men ingen kunde besegra, såra eller döda den andra. De kämpade, tills de vore alldeles utröttade. Mer om samma tema. Här måste sådana som Danton, Robespierre, Marat M. F.L. göra bot för sina brott. Dessa gjorde barbaris nedsträck terrorvälde under den franska revolutionen. Om de förhärdar sig i obotfärdighet, så utsinas slutligen deras kraft. D. V. S. Deras astralkropp blir gammal, sjuk och bräcklig, de förslöas. Deras förmögenheter inslumra. Därpå följer en död här och en återfödelse till jorden. Vanligen så som krympling eller idiot. Vi såg åt dem sedan. Dessa revolutionsmän och konungamördare. De bodde i jordkulor och klippgrottor. De vore gamla. Mycket gamla. Blinda och döva. De suttor där i sina hålor frysande i stormen. Men med en brännande smärta i lederna. För deras syn stod alltid viljotinen och det blodbad. Som de anstiftat. Även hit komma tid efter annan barmhärtiga andar för att vederkvicka dessa olyckliga. Väcka dem till ånger och förbereda dem på en återfödelse i köttet. I denna obeskrivligt fruktansvärda sfär befinner sig även de nihilister. Vilka medelst mord och dynamitbomber velat. Befria mänskligheten från slafferi. Här känner sig dessa andar fjättrade och bundna. De förmå ingenting. Här måste de lära sig känna Guds makt. De måste lära sig inse. Att endast kärlek kan befria mänskligheten. Icke-mord och våldsgärningar. Sjunde kapitlet. Egoisternas sfär. En. Som i 100 år suttit och räknat sitt guld. En girig kvinna. Omvänd genom lidande. Isgubben. Då vi inträdde i denna nya sfär. Föreföll det oss. Som hade vi kommit till en helt annan världsdel. Helt olika den. Som vi nyss lämnat. Här är bara snö och isberg. Där som vore vi vid Nordpolen. Jag känner mig alldeles stel av sköld. Själen är som infrusen ut i mig. Detta är egoisternas sfär. Sa Betty. Deras. Vilka icke hyst kärlek för något annat än guldet och det egna jaget. Vilkas hjärtan aldrig klappat av medlidande för en medmänniska. Vilkas händer aldrig utdelat en barmhärtighetens gåva. Vilkas gud varit penningen. Men var är de då alla? Frågade jag. Jag ser ju ingen enda. Då förde mig Betty till en håla i isberget. Där såg jag en gammal man i sönderrivna kläder. Han hade framför sig en liten hög av guldmynt. De han oupphörligt med mycket niff räknade. Han märkte oss icke. Här har många missionerande ande varit. Sa Betty. Den stackars anden sitter här sedan över 100 år och räknar sitt guld. Han varken hör eller ser. När kommer äntligen stunden för en sådan andes omvändelse? Frågade jag. Om han icke av egen drift lämnade denna for honom så kära ort, som blivit hans paradis, så griper honom den straffande återfödelsens lag. Nu trädde fram till oss en ljus, vacker kvinnlig ande, synbarligen en missionär. Jag var en gång, sa hon, en sådan olycklig ande, som den i härsen. Jag vill berätta er min historia. Öga för öga och tand för tand är en gudomlig lag. Men för dess genomförande är ett kort jordeliv icke tillräckligt. Denna lag famnar hela evigheten. Allt blir vedergällt. Det goda såväl som det onda. Och denna vedergällning har en räckvidd i det oändliga. Vedergällning likhetstecken. Repressalier. Hevn. För omkring 300 år sedan levde jag på jorden. Jag var mina föräldrars enda barn och därför ganska bortskämd. Allting vände sig omkring mig. Min vilja var en befallning. Var i min önskan en lag. Endast en mycket ädel ande skulle vara till stånd att bära en så blind kärlek och så mycket svaghet utan att taga skada därav. Min ande dukade under för denna prövning. Jag blev hårdhjärtad, självisk och girig. Jag ville alltjämt hava mera. Ville aldrig giffa bort något. Blev aldrig nöjd. Fick aldrig nog. Jag blev snål och misstänksam. Jag grävde ner mina penningar. Ful och något snedvuxen som jag var. Med ett uttryck av girighet i ögonen. Hade mitt yttre ett avskräckande utseende. Det oaktad. Och trots mitt ovänliga väsen. Hade jag flera friare. Ty jag var ju ett mycket rikt parti. Men högre än allting annat älskade jag mina penningar. Och hellre än att dela dem med någon. Förblev jag ogift. Mina föräldrars blinda kärlek lönade jag med otack genom tyranniska nycker och hårdhet. Då de blev gamla och svaga, slog jag under mig hela förmögenheten. Jag sparade och samlade och unnade mina föräldrar ingenting. De fick gå rent av lida nöd. Efter min faders död, jag tillkallade inte ens en läkare. När han låg sjuk, drog jag mig alldeles tillbaka med min stackars gamla moder. TV. Vad måste hon inte lida? Det är mig en pina att berätta det. Vintertiden unnade jag henne inte ens ved att elda med. Utan det satt hon insvept i en gammal pels med händerna över ett fyrfat. Slutligen dukade också hon under och befriades från det liv. Som genom min girighet blivit henne till en plåga. Ingen tiggare gav jag en bit bröd. Hård och gelös var jag även mot mina fattiga slägtingar. De blev alla affvisade. Mina dyrbarheter grävde jag ned eller gömde och levde som en tygerska. Knappast unnade mig det nödvändigaste. Men medvetandet att jag ägde så mycket silver och ädla stenar var min förnöjelse. Jag älskade ingen och misstrodde alla. På Gud trodde jag icke. Mitt hjärta var som första natt av snikenhet. Sålunda blev jag också skuld till en kusins död. Han var i stort betryck. Och hans familj var nära att förgås av hunger. Jag nekade att hjälpa dem. Varpå han tog livet av sig. En annan av mina släktingar störtade sig i floden. Emedan jag vägrat att bistå honom. En tredje hade kanske aldrig blivit en tjuv. Om jag hade hjälpt honom. När han bad mig därom. De nedgrävda skatterna. Penningarna. Som låg och gömda i min halmadrass. Dukaterna under golvet i min kammare. De ägde min kärlek. En dag kom döden och överraskade mig. Min ande var nog skild från kroppen. Men kunde inte skilja sig från de jordiska skatter. Vid vilka jag varit så fästad. Nu kom straffet. Folket visste att jag ägde förmögenhet. Mina arvingar strömade till huset. De genomsökte min bädd och mina gömmor. Med yxor och hackor upprävde de golfplankorna och uppröt om mina skåp. Jag hörde dem förbanna mig. Jag såg mitt guld rulla mellan händerna på dem under svordomar och slagsmål. Allt vad jag under ett helt liv samlat och omhuldat var i ett enda ögonblick förspilt. Jag störtade mig över plundrarna. Jag ville rädda mitt guld, men jag kunde inte få fatt i det. Vilka kval jag utstod. Min enda tröst var ännu den skatt. Jag nedgrävt i jorden. Den hade ingen hittat. Här slog jag mig ned och höll trogen vakt. År för gingo. Jag märkte det icke. Slutligen blev också denna skatt mig berövad. Min trädgård såldes till byggnadsplats. Här skulle uppföras ett nytt hus. Hur jag darrade vid varje spadtag. Som närmade sig mitt gömställe. En vacker dag rullade även dessa dukater fram i dagen. Man rofade till sig vad man kunde. En herre förklarade att vara sin egendom. En annan man bestred honom rätten därtill. Så försvann min skatt. Vars upptäckande endast väckte split och KF. Nu ägde jag ingenting mera. Jag irrade omkring som ett tjutande spöke. En skräck för både andar och människor. Då förbarmade sig en god missionsande över mig. Vet ni vad som menas med en missionsande? Det är en särskild kategori av andar som går omkring i andevärlden för att uppsöka de förlorade och återföra dem till Gud. Denna missionsande tog hand om mig, ty jag var en sådan förlorad. Och även jag blev slutligen omvänd genom kärlek, allenast genom kärlek. Långsamt gryde det gudomliga ljuset i min förmörkade själ. Fjällen föll från mina ögon. Men nu måste jag också födas på nytt. Utan bot ingen förbättring. Man ser ofta människor på jorden. Så förföljda av lidande. så slag på slag drabbade av olyckan. Sådana jobbexistenser, vänsterparentes jobb frågar kolon höger citationstecken varför skulle detta hända mig? Att man ovillkorligen frågar sig, varför? Ett sådant liv fullt av prövningar var den skola, i vilken jag skulle lära mig att älska och försaka, att tro och att bedja. Den omutliga lagen, öga för öga och tand för tand, skulle på mig gå i uppfyllelse. Jag föddes som barn till rika föräldrar. Min moder, som jag outsägligt älskade, rycktes från mig, när jag var 13 år. Det var min första svåra smärta. Min fader var en ohjälplig drinkare. Han var oelak. Han slog mig. Men jag bar allt med tålamod. Småningom förskingrade han hela förmögenheten och dog slutligen i delirium på ett dårhus. Där stod jag nu alldeles utblottad. Jag arbetade. Under mödor och vaka fann jag ett torftigt uppehälle. Så lärde jag känna en ung man. En officer. Honom älskade jag med hela glöden av en ande. Som älskar för första gången. Till en början gick det bra. Vi levde i en trägt och kärlek. Och Gud skänkte oss tvennebarn. Då blev jag berövad min man. Icke genom döden. Det hade varit vida bättre, utan genom en annan kvinna. Han övergav mig och barnen. Han var helt och hållet i denna kvinnas våld. Jag fick ensam sörja för barnen. Öga för öga och tand för tand. Ännu var min olycksbägare icke breddad. Jag bar på en svår skuld. Jag måste göra bot. Jag måste giffa Gud allt. Vad han i nåd hade skänkt. Det hjärta, som hade lärt att älska, skulle nu också lära sig att försaka. Min dotter gjorde en dag en lustur till landet tillsammans med några andra flickor. De skulle i en liten båt fara över en sjö. Det uppstod en storm. Och hon fann sin grav vid vågorna. Min son, en modig och glad soldat, stupade vid 21 års ålder vid Austerlitz. http://en.wikipedia.org/battle_of_Austerlitz 2 december 1805 så drabbades jag av ödet, slag på slag. Ofta frågade jag mig själv. Min Gud. Varför allt detta? Efter döden blev allt mig klart. Höger citationstecken öga för öga. Tand för tand. Gud är rättvis. Lofven och prisen honom. Älskade människobarn. Asterisk, asterisk, asterisk sedan denna ande slutat sin berättelse. Jingo. Vi vidare. Jag fick syn på en härlig byggnad av is. Det var ett verkligt ispalats. Upp för breda trappor kom vi in i en stor sal. Allt därinne var av is eller snö. Statyer. Bilder. Snirerier. På ett slags tron satt en man. Han kastade en stirrande blick ut över all den isprakt som omgav honom. Han var, så vid jag kunde se, insvept i en pels. Alldeles stum satt han där. Känner du igen honom? Frågade Betty. Jo, i sanning, utropade jag. Det är ju T, vår gamla ungdomsvän. Den rike mannen med det kalla hjärtat. Han som aldrig gav bort något. Minns du hans hustru, som av förtvivlan över hans ölöshet och girighet tog gift? Och deras dotter, som flydde från hemmet med en ung man. Den gelöse fadern lät henne dö i det största elände. Höger citationstecken isgubben. Kallade de honom. Och nu lever han is, så märkvärdigt. Och vad han misshandlade sina tjänare. Det var en stygg kar. Man såg honom aldrig lä. Ser du, sa Betty. Han har stelnat i egoism. Ingen vänlig ande kommer till honom. Ingen älskar honom. Själv var han också främmande för kärlek. Endast sin gamla papegoja har han hos sig. Det var den enda varelse för vilken han intresserade sig. Tid efter annan hör han hennes rop i sina öron. Jakob, socker. Vi måste väcka upp honom, sa jag. Vi måste återkalla honom till livet. Vi trädde fram till T. Han stirrade förvånad på oss. T, känner du igen mig och Betty? Sa jag. Vi har kommit för att befria dig. Befria mig. Vad är det för dumheter? Det går ingen nöd på mig. Jag är nu i evigheten. Sjöså. Du finner dig väl i denna förfrusna värld. Där ingen sol finnes. Inte ett liv och inte ett väsen att älska. Jag längtar icke efter någon. Tänker du icke på din hustru och din dotter? Har de icke besökt dig? Åh jo. Min hustru har nog varit här. Hon överhopade mig med förebråelser och påstod. Att min jävlöshet hade drivit henne till självmord. Löjligt. Hon ställde till en riktig scen. Hade jag inte varit av is, så hade jag väl smält. Men nu studsar allting ifrån mig. Min dotter, som ställde till skandal med den där unga mannen. Ja, hon har också varit här. Hon grät och var oförskämd nog att säga att hon ville omvända mig. Henne vände jag helt enkelt ryggen. Så gör jag med alla obehagliga personer som vill jag störa mig i min ro. Tänker du då aldrig på Gud? Ber du honom aldrig om förlåtelse? Du var dock en mycket hård människa. Vill du också ställa till en scen med mig? Så ber jag dig hellre vara så god och gå ju för desto hellre. Du har sannerligen ingenting att säga om mig. Om Gud låter mig vara i fred, och jag vill stanna här i mitt palats i evighet, så är det något som du icke behöver lägga dig ut i. Adjö. Med en kort handrörelse avskedade han oss. Jag var mycket upprörd och sa till Betty: denne man måtte väl icke i all evighet få sitta här ostraffad. Sådant kan väl Gud icke tillåta. Inte så häftig, kära Katarina. Du skulle nog, likasom så ofta under jordelivet, genast vilja förfara med stränghet. Tror du verkligen att han är lycklig här? Du har inte så noga betraktat skulpturverken i hans sal. I dem är och alla de olyckor och lidanden framställda, som han genom sin hårdhjärtenhet förorsakat. Alla hans synder är och huggna is. Endast ångrens tårar kunna få dem att smälta. I och avbruten själsångest sitter han där som i ett fängelse. Men han är för stolt att låta märka något. Och så ska han sitta. Intill dess isen kring hans hjärta smälter och ett fört viflans skri om förbarmande löser förtrollningen. Även för honom är en tid bestämd. När den är till ända, kommer korset, botgöringen, som ska väcka hans ande. Gud har sina vägar. Det kommer en dag, då hela denna isvärld ska undergå en total förstöring. Varma andar skola komma och smälta isen och det ska även i dessa köldens häkten. Nå, frostens varetäkt, bliva vår. De förstelnade andarna skola uppvakna oss och som botgörare återfödas till jorden. 8:e kapitlet. Vildarnes sfär. Missionären Lini. Straffets natur och betydelse. Vi inträder nu i en sfär helt olika de vi förut besökt. Här bor de vilda folkens råaste andar. Genom att otyglad hava hängivit sig åt sina lägre drifter hava de sjunkit så djupt att de förlorat sina andliga förmögenheter och mera likna djur än människor. Vi får icke föreställa oss att alla andar från början står på ett så lågt stadium att de alla skapas råa och vilda. Ingalunda. Men när en ung, outvecklad ande låter förföra sig av de onda inflytelser han möter, istället för att utveckla sin intelligens och arbeta på sin utveckling, då sjunker han lätt till ståndpunkten av en primitiv djurisk människa med råa sinliga begär. Då de lämnar jorden, kommer de till denna sfär, då de finner en natur som svarar mot deras vilda, outvecklade väsen. En natur som mycket påminner om jordens vildaste trakter. Deras astralkroppar är så täta, vid de häfta ännu så mycket av materien, att de hit medföra de sinliga begär och förnimmelser, som tillhörde deras jordiska kroppar. De kunna visserligen icke mörda, men de kunna tillfoga varandra svåra lidanden. Ty deras halvmateriella kroppar är mycket mottagliga för fysiska smärtor. Här behandlas dessa andra så som vanartiga barn. De erhåller undervisning och uppfostran av barmhärtiga missionärer, vilka i kärlek och självuppoffring fullgöra sitt värv. Först väckes hos dem känslan av att det lyfts en högre makt än Gud. Sedan bibringas de kärleken till nästan. Så snart tron på Gud och kärleken slagit rot i deras hjärtan, inkarneras dessa andar bland jordens bildade nationer för att lära sig mildare seder. Men ingen blir på en gång fullkomlig. Dessa andar förfaller ofta i sin forna råhet. Man förvånar sig så ofta över dessa massmördare, rövare och otuktiga, som störa ordningen och förpesta samlevnaden på jorden. Man borde lära sig förstå att dessa är de inkarnerade hedningandar som består sitt första prov bland kristna människor. Dessa andar måste upprepade gånger återfödas till jorden, tills de kommer till insikt om att de är och barn av den gode guden. Tills de lär sig älska och förstå ansvaret av att äga en fri vilja. Då först kan anden löfva upp i kärlek, intelligens och arbete. Jag fann till min överraskning min syster Lini här så som missionär bland dessa vildar. Hur kom du att erhålla en så svår mission? Frågade jag henne. Dyra syster, svarade hon. Denna mission är icke så svår som du tror. Och jag är lycklig över att Gud gav mig detta arbete. Vår himmelske fader är kärleken. O, hur ugna jag tjänar honom. Är det då icke en glädje? Att hos dessa arma fallna andar, som förlorat tro, kärlek och intelligens, småningom återtända det gudomliga ljuset. Det är sant. Att de ofta bliva vilda och uppresa sig mot oss. En gång ville de stena mig. Det haglade stenar över mig. Naturligtvis utan att såra mig. Då trodde de sig se ett under. De bet och gåsar fruktan och föll oned och ville tillbedja mig. Det är så mycket som dessa oerfarna andar icke begripa. De tror sig oupphörligt se under och verkan av övernaturliga krafter. Detta giver de också mycket att tänka på. Det är oftast lättare att till tro på Gud omvända dessa vildar än ateister, vilkas otro, uvitenhet, grundar sig på lärdom. Ty bakom denna döljer sig vanligen det mest oböjliga högmod. Också är den intelligenta ande, som syndat, mycket olyckligare än den mindre intelligenta. Seder, hur dessa stackars obildade vildar tumla om och leka med varandra. Men nu ska du också se hur de erhåller undervisning. Den går ut på att förbereda dem till deras kommande jordeliv. Lini förde mig därpå till ett slags arbetsskola, där dessa vildar får lära sig läsa, teckna och skriva. Framförallt får de dock lära sig att bedja till Gud, älska honom och följa hans bud. Denna sfär är till lika en förgård till jorden, en förberedande skola, i vilken de andra uppfostras, vilka för första gången skola inkarneras på denna planet. Klairvoyanta medier och jordens heliga hava ofta fått kasta en blick in i denna sfär. De hava fått följa den mänskliga utvecklingen tillbaka till denna jordelivets tröskel. Men längre tillbaka har sällan någons blickar kunnat tränga. Asterisk de sfärer vi hittills genomvandrat kunna med själv betecknas så som helveten. Mer om det temat är hur varandra så olika hava de dock alla det gemensamt att de andra som död väljas och afflatligen plågas av sina egna hemska minnen. Deras tuktan består egentligen därut i att just de scener ur deras förflutna gjorde liv, vilka deras samvete mest ogillar, oupphörligt frambesvärjas med en tydlighet och skärpa, som är förfärande. Offren för deras brott står som fruktansvärda vålnader framför dem, hotande och anklagande. Det hjälper icke att de söker intala sig att dessa vålnader, så som ju också är förhållandet, endast är och alster av deras egen uppjagade fantasi. Nå. Bara er kreationer av sin egen och pisserade fantasi. För det sjuka samvetet haver de en verklighet, som icke låter sig bortresonera. Straffet är sålunda icke en utifrån kommande, genom någon domshandling pålagd plåga. Det är brottets naturliga följd, uppstiget ur andens eget inre. Och dess ändamål är allenast att böja den hårda och trotsiga anden till ett ödmjukt erkännande av sin synd och att väcka honom till längtan efter försoning med Gud. När han kommit så långt, förflyttas han till ett drägligare hemvist, där han genom goda andars undervisning förbereds till sitt stundande botgöringsliv på jorden. Vi lämnar nu dessa det andliga mörkrets sfärer och stiga ett trappsteg högre till en annan, något ljusare värld. Asterisk. 9 kapitlet. Den religiösa intoleransens sfär. En högkyrklig ande varnar mot spiritismen. En malteseridare, omhändertagen av sina tjänare Johan och Babette. Den sfär, i vilken vi nu inträder, kan betecknas så som den religiösa intoleransens värld. Här finnas andar av alla bekännelser. Katoliker, protestanter, judar, muhammedaner, buddhister och brahmaner. Ja, även de vilda folkens trosläror är och här representerade. Var och en håller på sina dogmer. Var och en är ortodox enligt sin övertygelse och fördömer obarmhärtigt alla olika tänkande. De är och dock icke blandade om varandra. Lika söker lika. Bekännare av samma dogmer sluter sig tillsammans. Så att varje sekt bildar ett samhälle för sig. Allt som på jorden blivit mänskligt tänkt och ofullkomligt uppfattade har här sin motsvarighet i bilder som de religiösa ifrån och frammana ur sin egen inskränkta begreppsfär. så har jag här återfunnit de rätt trogna katolikernas himmel med alla dess mänskliga bruk. Även så de pietistiska protestanternas. Ja, även judarnas gyllene Jerusalem. Likaväl som muselmännens paradis. Budhaisternas nirvana och indianernas gröna jaktmarker. Sanningens religion. Som är byggd på kärlek och tro. Fann jag här ingen städes. Här ärskar endast ofördragsamhet och fanatism. Varje bekännelse har sina symboler och ceremonier. Sitt andliga överhuvud. Sina trångt åtdragna gränser. Andarn i denna sfär utövar ett stort inflytande på sina meningsfränder på jorden. Likasom också å andra sidan vad som tankes och handlas på jorden här får sin motsvarande avspegling. Dör på jorden en innehavare av andlig myndighet. Så finner han här sina blint hängivna trosfränder. Sina omhuldade dogmer. Och han stannar fången i sin gamla idékrets. Ända till dess hans ande sliter fördomarnas och ofördragsamhetens fjättrar och känner sig så som en fri medborgare i Guds oändliga rike. Andar från denna sfär meddelar sig ofta genom medieperioden. Och var och en av dem påstår sig vara i besittning av sanningen. Vilket i själva verket icke är så underligt. Då de ju icke veta bättre. Det är därför icke heller så underligt. Att meddelanden från andevärlden ofta innehåller ganska förvrängda framställningar och att sådana, särskilt då mediet icke står under något högre inflytande, bliva både trodda och försvarade. Människan dör. Men anden med sina föreställningar och egenskaper fortlever och förändras är icke mycket blott därigenom att kroppen bortfallit. Bara anden medför sin egen religiösa tro och sina egna föreställningar och bildar sålunda omkring sig sin egen lilla värld av tankar. I denna sfär inneslutas nu de. Vilka halstarret hålla på sin mening. Vilka tjena bokstäven och icke anden, de. Vilka söka religionen i yttre former och läpparnas mumlande istället för sanningens anda och kärleken till Gud. De. Vilka varit fanatiskt intoleranta försvarare av sin åskådning och högmodigt ansett sig bättre än alla andra. Detta är således de inskränkta. Stillastående andarnas rike. De skapar sig. Dessa andar. Här i andevärldens sfär. Som noga ansluter sig till en idékrets. I vilken de levde på jorden. Naturligtvis har de från jordelivet tagit med sig sin ofördragsamhet, komma vänsterparentes intoleranse. Ty deras åskådning har icke synnerligt ändrat sig. Och därför fördömer de varandra även här. I kunde salunda tänka er. Att här just icke är något fridens hemvist. Ty där fanatism och ofördragsamhet råda. Där gifts det endast tvister och stridigheter. Dessa andar är det, som på jorden underblåsa religionshat och hetsa bekännare av skilda religioner mot varandra. Här har också spiritismen sina hetskaste motståndare. Ty dessa andar vilja framföra att hämma sanningens utbredande på jorden. I sin okunnighet och sitt egensinne förnekar de särskilt reinkarnationsteorien. Även till dessa sfärer sänder Gud sina missionsandar. Men dessa hava mot fanatism och ortodoxi en hårdare kamp att utkämpa än hedna missionärerna på jorden. Sedan andarna här slutligen vaknat till insikt om sanningen, bliva de antingen förflyttade till en högre sfär eller ännu oftare inkarnerade på jorden för att uppfostras i en annan religion. Jag kan om denna sfär för övrigt icke säga eder mera, än att varje sekt bildar ett rike för sig med sina karakteristiska egenheter. Man kan här beundra den muhammedanska himlens härlighet likasom även det brahmanska asketens orörliga av ingenting störda andakt. De som lättast låter sig omvända till sanningen är och indianerna på sina gröna jaktmarker. Längst och envisast hänger kineserna fast vid sin tro och sin nationalitet. Mediet. Jag påminner mig vad en ande, som säkert tillhörde denna sfär, en gång yttrade. Det var en bekant till mig. Han hade tillhört det ultramontana lägret och var känd för sin religiösa ofördragsamhet. Det intresserade mig att erfara. Om icke hans religiösa åsikter efter döden undergått någon förändring. Men jag påkallade honom ej. Han kom en afton självmant och skrev följande. Jag låter icke kalla mig och vill icke bliva citerad. Jag kommer ur den triumferande, ofällbara kyrkans rike för att varna dig för det förutfliga andespökeri, som kallas spiritism. Endast för att göra en god gärning, är det som jag nu betjänar mig av detta straffvärda medel att skriva genom ett medium. Dessa andliga besvärjelser är och stridande mot den alena saliggörande kyrkans bud. De är och djävulens påfund. Det är en stor skillnad mellan kyrkans under extatisk tillstånd inspirerade heliga och spiritismens medier. ägna din begåvning åt den heliga kyrkan. Drag dig tillbaka till heliga botöffningar i ett kloster och underkasta dig ledningen av någon andlig. Först då ska denna gåva bliva dig till salighet och icke till fördömelse. Man söker inbilla sig att vår föreställning om kyrkan så som den alena saliggörande skulle innebära ett misstag. Men så är icke förhållandet. Den är en sanning. Den triumferande kyrkans överhed är ofelbar. Jag har här träffat flera av dem som beklädd denna viktiga post på jorden. Vi lyder dem här fortfarande utan att resonera eller fråga. Varför? Non possumus. Regerar FN här? FN här talade eviga om. Jag kan icke vara visare än kyrkan, som är Kristi brud. Kyrkans bud består så som eviga. Alena saliggörande sanningar FN här. På jorden erhåller vi absolution genom förkroppsligade och här genom från kroppen befriade kyrkans tjänare. Det är enda skillnaden. Dock, min tid att här tala är nu ute. Jag ville endast återföra dig till plittens väg och omvända dig till den sanna tron. Efter min död fann jag allting så som vår ofelbara heliga kyrka lär. Den kyrka, i vars sköt jag nu är salig. Underkasta dig kyrkan. Böj dig inför hennes heliga fäder och tillåt dig din tanke gå längre än de medgiva. Några aftnar senare kom en annan ande, sannolikt också från samma sfär. Och det utspann sig mellan oss följande samtal. Jag vill kunna öppna mitt hjärta för dig. Ty jag vet att du i grund och botten är en god människa, kära vän. Det skulle också göra mig god att få tala rent ut. Jag betjänar mig av ett medel för att giffa mig till känna, vilket jag fordom föraktade och ansåg för orätt. Det är märkvärdigt att man efter döden måste erkänna sanningen av vad man under sitt jordeliv så hårdnackat förnekat. Jorden var mitt paradis. Mitt hela liv. Nu är jag verkligen död. Ty detta är icke något liv, det är endast ett vegeterande. Och dock ser jag här några gamla bekanta, som verkligen leffa och som till och med ser lyckliga ut, så till exempel min gamle kusk Johan. Han leffer. Jag träffade honom för någon tid sedan. Han var en ärlig själ. En trovast gammal bömare. Nu ser han så frisk ut, att man knappt kan känna igen honom. Denna rödhåriga, plattnäsade människa har blivit en riktigt vacker kar. Han sökte upp mig i sällskap med min gamla barnjungfru Babette. Även hon hade blivit riktigt ung och vacker. Båda ville de taga mig med sig upp i deras himmel, som de sa. Men jag kunde inte besluta mig för att följa med till deras beprisade himmel. Kanske är den full av bara kuskar och barnjungfrur och det vore ingen lämplig plats för mig, då jag ju är en mycket högborren herre. Det oaktat tyckes du nu inte vara särdeles lycklig. Jag vill innerligen bedja Gud för dig. Du vill bedja för mig. Kan det vara mig till någon nytta? Om man en gång är röd och dömd, så gagna inga böner. Jag vet för övrigt inte rätt varför jag är så olycklig. Böner. Min Gud, det medlet har jag grundligt proberat. Detta mumlande med rosenkransen i hand, det tjänar sannerligen icke till någonting. Var finns Gud, att han kan höra allt detta? Dessa eviga paternoster. Och Ave Maria, måtte han vara grundligt trött på. Kära vän, du måste bedja av hjärtat och i en ödmjuk anda. Då ska bönen väcka dig ur din andliga letargi. Nog kolon tillstånd av ubevisst slövhet snedsträckat api. Letargi. Ja, det är rätta ordet. Jag har ingen den ringaste viljekraft. Jag känner mig död. Låt mig få berätta dig min löfnats historia. Det ska kanske komma mina domnade livsandar att vakna. Det här samtalet verkar på mig som en uppfriskande promenad. Jag föddes i en familj av gammal adel och i mycket goda omständigheter. Men var tredje sonen, rätt fatalt. Den första hade det bäst. Han fick fideikommisset. Arven. Jag växte upp. Som sådana barn brukar växa upp. Vacker. Blond. Förgat mig i ögon. Forle med gesköjne. Sammetsblus. Små korta strumpor. Unghäst. Leksaker. Sockerpulor. Bilderböcker M. Så gick det. Tills jag var 8 år. Det var ett härligt liv i barnkammaren med den gamla goda Babette och sedan en liten nätt fransyska, den lilla sängen med vita spärlakan och vigvattenskålen vid väggen. Punkt höger citationstecken. Den lilla är så söt. När han läser sin aftonbön, hette det. Så kom mutanter för att höra på. Jag stänkte dem med vigvatten. De kysste mig och kallade mig en liten ängel. Jag var ingen vildbasare. Därtill var jag för flegmatisk. Jag gjorde aldrig något ohägn. Jag uppförde mig alltid mycket städat. Smutsiga och vanartiga barn vore min afsky. Fattiga barn på gatan vore min förskräckelse. Jag gav dem visserligen almosor. Men det var mera för att bliva dem kvitt än av medlidande. Vid 8 års ålder måste jag skiljas från min goda bonde och kom till en abbé. Här fick jag en from uppfostran. Vi måste alla tillsammans med honom bedja många. Fader vår. Och långa litanjor. Vid det sista. Bed för oss. Följo mina ögon tillhopa. Jag fick också instgöra vid den heliga mesan. Mycket sött och nätt gjorde jag det. Det inbringade mycket namnam av tanterna. En av dem i synnerhet smälte i tårar. Första gången hon såg mig ministrera vid mesan. Hon tyckte att jag hade sagt mitt. Mea culpa. På ett så rörande sätt och David så näppet lagt händerna på bröstet. Detta smickrade mig. Jag inlade nu litet koketteri i ceremonien och tittade mig förstulet omkring för att se efter om någon var rörd. Förälskad var jag redan vid 7 års ålder och det i en 2 år äldre kusin.